Det här är TechBrief svarar den här veckan om vad som egentligen är grejen med startupfabriken Y Combinator.
Vi har fått en fråga.
Det här är en väldigt, en föredömligt kort fråga.
Kärnfull.
Ja, verkligen.
Är det ens en fråga?
Ja, det är en bra fråga. Den lyder så här. Hej, jag skulle vilja att ni pratade lite om Y Combinator. Utropstecken, så nej, det är väl inte riktigt en fråga. Men det är Ebba som hälsar det.
Jag tycker att det är kul med vad man önskar ämnen. Det får man gärna göra också.
Verkligen.
Behöver inte vara en fråga. Nödvändigtvis.
Och just Y Combinator har ju funnits länge. Det är en startup-inkubator som är ett väldigt tråkigt ord. Man kan väl säga att det är en startup-fabrik.
Mm. Det är, har väl funnits i minst 15 år, eller 16 år, för då var jag där och den fanns ett par bra många år redan innan dess. Men den hade inte samma position då.
Nej, inte samma position, och den har också varit lite extra på tapeten nu för att de två grundarna Paul Graham och
Jessica Livingston
var i Stockholm häromveckan.
Vadå, har du varit med i Y Combinator?
Jag har inte varit med, men jag har varit där. Jag har varit på Y Combinator-kontoret. Men då var det liksom ett liten skojarverksamhet som delade kontor med ett robotföretag som heter Anybots. Och det var mycket roligare att kolla på robotarna, sådana stora, konstiga robotar då, som höll på att göra grejer i det ena rummet, och så satt Y Combinator i det andra rummet.
Sysslade med startup-coaching och investeringar. Det var inte lika visuellt.
Det har hänt en del sen dess, även med robotarna kanske, men så har det hänt en del sen dess. Men precis, det har ju verkligen blivit en mer aktuell fråga, och det har ju fått en position i både i Sverige, har ju varit en väldigt bra representation av svenskar i Y Combinator, förvånansvärt nog. Det har det inte varit historiskt, en handfull, men inte så många. Och har ju fått en helt annan position i Silicon Valley-ekosystemet också. Och det, så var det inte riktigt från början heller, utan den har liksom växt fram. Men du har ju träffat lite folk som var med, Henning.
Ja, men jag snackade med några som var med i den här senaste batchen. Nu är det väl 12 veckor man är där, som jag förstår det.
Ja, men precis. Kan vi inte bara reda ut lite
exakt
dels hur det funkar, alltså vilken typ av bolag som antas och vad man så att säga får i den här inkubatorn?
Det som sticker ut tycker jag att det är väldigt tidigt. Du behöver inte ens ha ett företag. Du behöver ha en idé egentligen. Sen har väl de flesta någon slags produkt eller liksom startat ett företag. Men de vill ju inte komma in i ett liksom moget bolag som har massa kunder och har ordning på grejen. Utan de vill komma in väldigt tidigt för att kunna forma det. Det är ju sticka ut lite, tycker jag.
Mm. De har en, för att kunna får det att rulla så att säga, så har de då de här batches. De kör liksom olika intag till ett program, kan man säga. Man har en förbestämd mängd pengar och en förbestämd mängd aktier som man får för det här. Den har ändrats över åren, ska jag säga. Numera tror jag att den är 7% för $500,000. Det var väsentligt mindre än det tidigare, men också för att levnadskostnaderna har gått upp och så vidare. Man märker väl, man kommer inte så långt på detta. Jag tror också att de behöver motivera sitt värde på ett annat vis. Men då får man, det spelar ingen roll vad du har för idé. Jag ska bygga ett nytt kärnvapen eller jag ska bygga en ny kvittoapp. Ja, det är 500,000 på 7%. Det spelar ingen roll vad det är. Och det är för att man ska fastna i en massa förhandlingar med varje enskild person. För det är för många bolag som håller på. Utan är du med, så är det det du får. Och sen så är det ditt jobb att gå vidare och ta in pengar nästa runda. Och då är man liksom, then you're on your own. Men det är ju där det här har blivit liksom ett stort värde, varför man skulle vilja vara med från början då. Dels kan man säga att man får lite snabba pengar. Mm. Det kan man ju få på många andra ställen också. Så där är de ju inte liksom unika. Men vad som är unikt är väl det här egentligen. Bulls nätverket, mängden människor som har snurrat igenom Y Combinator, som man kan säga, hej, du har löst.
Man är som en alumn nästan.
Ja, precis. Och du är ett alumn med liksom Silicon Valleys elit. Mm. Det är mycket, mycket lättare att säga hej, jag är med i YC. Och det var du också, än att hej, jag är en random person.
Det har ju också verkligen blivit som en kvalitetsstämpel. Eller det slängs i alla fall runt mycket som en kvalitetsstämpel. Man lyfter gärna fram såklart att man har accepterat sig Y Combinator.
Ja.
Och varit med där.
Så är det. Och sen så har du den här då, på slutet, när det här programmet är slut, så har du den här som heter Demo Day, där du ska liksom visa upp det. Och då bjuder man in en massa riskkapitalister. Mm. Då är det ju som en, känns som en auktion lite, säger folk som är där. Folk budar på olika grejer och sånt. För det är klart att när de bjuder in, har du möjligheten att investera i det här, det har blivit en sån riktig FOMO-situation.
Så att man ska vara in tidigt, alltså tidigare än någon annan, och därmed också kunna casha in om det går bra.
på något vis blir det här en självuppfyllande profetia. Att om alla tror att det kommer gå bra för bolag som är med i Y Combinator, då vill alla vara med och finansiera dem, och de bolag som finansieras har ju en väsentligt större chans att det ska gå bra för dem. Men det kan ju finnas andra värden också. De som du snackar med, Henning, vad lockade dem med det här?
Ja, men dels det här äventyret och liksom bara få åka till Silicon Valley och umgås med de här väldigt smarta personerna som man får in som advisors, liksom rådgivare till företaget. Men om man ska bara sätta bilden, så var det en väldigt, alltså det lät väldigt speciellt hur det funkar, att det är då 12 veckor och i stort sett då deras upplägg i alla fall 10 veckor bygga en produkt, 2 veckor på slutet hitta investerare. Så då satt de då liksom från sen morgon, tidig morgon till sen kväll vid sina datorer och byggde produkt i liksom 10 veckor. Åt bara hämtmat och liksom satt och programmerade i stort sett 10 veckor. Sen när de då hade en färdig produkt, då fick de hjälp av Y Combinator med kontakt till de här riskkapitalisterna och åkte runt till liksom Andreessen Horowitz och Sequoia och pitchade då under de sista 2 veckorna, och då har just den här kvalitetsstämpeln från Y Combinator. De fick in ganska mycket pengar, så jag tror att de är rätt nöjda med de här svenska killarna som jag pratar med.
Vad lockelsen är väl såklart att du får en automatisk dörröppnare. Du blir också precis, du blir som en alumni som har gått på Harvard. Och så här, det är Nobelpristagare som har gjort det, men i techvärlden är det ju också det. Du har liksom så här bolag som Airbnb, Stripe och så vidare. Många av de här kommer ur Y Combinator från början. Och det är klart att även om du som enskild entreprenör inte har någonting med det att göra, det smittar av sig lite. Det blir liksom en så här halo-effekt på något vis. Att säga, men nu, jag kan också höra av mig till Stripes grundare och säga, hej, kan ni hjälpa mig med den här grejen? Och kommer han göra det? Maybe, men mer sannolikt åtminstone. Precis som ett vilket alumni-nätverk som helst egentligen från sådana här fina skolor.
Men jag vill bara ifrågasätta lite så här, hur framgångsrikt är det egentligen? Alltså hur bra är det? Jag gick in på listan och kollade över liksom bolag som har varit med i Y Combinator, och det är ju hur många som helst. Det är kanske liksom 5 man känner igen typ. Alltså det är för sig några som har gått väldigt bra. Airbnb och Coinbase är väl de som jag gissar har
väldigt
liksom
bra för Coinbase. Ja, men ja, absolut.
Om man ser till liksom börsvärde och sådär. Men liksom annars är det ju väldigt många som inte har gått särskilt bra. Så här, det är inte så att bara för att man jobbar i Combinator så blir det garanterad succé alls.
Nej, inte garanterat. Jag skulle säga att listan med bolag som har gått bra är ju längre än 5. Men
kanske.
Björn, skulle du säga att det är liksom är raten av de som har lyckats i Y Combinator liksom bättre än så här ett generellt riskkapitalbolags, man brukar ju tänka så här, ja, hur många procent?
Ja, success, jag vet inte.
Men vad är liksom success rate om du jämför med typ ett riskkapitalbolag?
Jag tror att det finns ju andra program som har försökt göra lite samma sak. Det finns ett annat stort som heter Techstars exempelvis, som är det är som Y Combinator fast det har ett annat namn. Det är som det andra personer, men det är samma idé. Och i Silicon Valley då var det väl så här, först söker man till Y Combinator och kommer du inte med där så söker du till Techstars. Och det för att du i teorin så skulle du kunna liksom göra de här sida vid sida på något vis, eller göra dem i sekvens, men du har inte tid med det. Du måste fokusera på de här grejerna. Så det gör ju den här profileringen gör ju precis att de bästa, om du får det här. Jag tror att man ska tänka på det precis som du sa med alumner och skolor. Kommer du in på Harvard, då kommer du gå på Harvard. Men kommer du inte in på Harvard, då kan du gå på Brown.
Och det kan gå jättebra ändå.
Precis, exakt. Som också är en bra skola. För att jag tror egentligen inte det de bistår med är ju inte så där jättemycket.
Det blir lite också som en så här triagering alltså inför investerarna. Alltså att Y Combinator också hjälper lite att så här, sålla, biffa upp. Alltså att de förbereder dem ju helt enkelt inför nästa steg.
Ja, och de sätter, liksom de sätter ju en spotlight på någonting som säger så här, titta på det här bolaget. Yeah. Av alla tusentals startups som du skulle kunna kolla på, här är liksom 25 stycken som vi har valt ut. Och då är klart att bara det blir så här, okej, I'm listening. Mm. Vilket är mer än man kan säga på de flesta andra. Så här, jag har aldrig hört talas om ditt bolag. Jag vet inte ens var staden som du kommer ifrån ligger. Helt ointresserad, men nu sitter jag i det här rummet och lyssnar på den här pitchen. Bara det är ju en win. Mm. Och sen så är det klart många, alltså listan på där det har gått bra för dem kanske individuellt är nog längre. För då säljer man sitt bolag till ett annat företag och så börjar man jobba där. Så kanske man bygger liksom, det slutar med att jag byggde valutagrejen på Coinbase. Och det kan ju vara jättebra framgångsrikt för dem enskilt, och även för de investerarna kan bli en bra return. Det blir inget Airbnb, men det blev någonting. Så att även det, du får ju liksom en kvalitetsstämpel i att man kan nog lita på att de är på någonting i alla fall. Även om det inte liksom nödvändigtvis leder till en börsnotering.
Det här med att svenskar är så intresserade av Y Combinator och verkar klara sig ganska bra är lite intressant. Jag var på Slush här i vintras då i Finland, och där var det en person som sa att det är fler svenskar i liksom den pågående batchen av Y Combinator då än vad det har varit finska startups i Y Combinator någonsin. Mm. Det är ganska talande.
Ja, men jag snackade med en kille som är en svensk entreprenör här. Han sa att det finns ju, han beskrev det som att det finns en svensk playbook för Y Combinator nu som man har tagit. Man har tittat på de svenska framgångarna och man liksom, det finns nästan som ett så här, det är så här du ska beskriva dig. Det är det här du ska, det här är ditt manus för hur du ska säga, och det är, vi innan så brukade med att det ska jag om så här, det är Uber for houseplants eller någonting. Och det här, nu är det liksom AI for den här grejen.
I och med att du inte, Uber for house. Ja, men
precis, man måste ha en,
att man bara får,
man måste ha en juckapalm nu. Ja. Nej, men att man, det finns en metod på något vis, och det finns kanske också ett självförtroende att man kanske såg andra människor som man kanske var dina peers, dina vänner, dina klasskamrater eller någonting, och så tänker man, fan, om de kom in med det lilla, för det kan verkligen, som du säger Henning, kan verkligen vara ingenting. Det kan
en
vara
idé, liksom.
Ja, det här är vad vi hade tänkt. Och sen så ibland, ofta tror jag till och med, i slutet av de där 12 veckorna så är ju idén något annat. Mm. Det har blivit någonting annat, men det var tillräckligt för att de skulle känna att här finns någonting. Så är det ju även i vanliga ängelinvesteringar. Jag har gjort en handfull i livet, och flera av dem var ju absolut inte det som jag investerade i.
Vad är din success rate?
Den är låg. Den är oerhört låg.
Björn Combinator.
Björn Combinator är kass. Kom inte och sök till Björn Combinator. Han har ingenting att erbjuda heller för den delen.
Y Combinator har ju lite roligt att de gör en önskelista inför varje batch. Att så här, de här bolagen skulle vi vilja investera i. Och det är ju väldigt kul, för att de är ju ganska, alltså det är en väldigt stor spridning. Jag bara var inne och kollade vad de har nu. Då har de, först står det AI for low pesticide agriculture. Alltså hur man ska använda AI för att liksom bespruta mindre. Men sen har de också sagt counter swarm defense, hur du försvarar dig mot drönare svärmar. Så det är liksom ganska, ja, den här önskelistan
är väldigt specifik.
Ja. Verkligen.
Det är väldigt kul. De kallar det här för request for startups, vilket är väldigt kul, för att när du är ett stort företag och du vill ha en konsult som ska ta in, så har man ju en request for proposal, en RFP. Då ber man så här, ja, men kan ni komma och upphandla den här tjänsten, och de kallar det för en RFS, en request for startup, tycker jag är kul. Vi ber om den här typen av produkt.
De är också några väldigt breda, som en rubrik är SaaS Challengers.
Ja, den är vag. Den är vag. Men Gustav Wahlström då, som är en av partners på Y Combinator, han är ju svensk, men han var också med. Jag tror att han var den första svensken.
Var han själv med i Y Combinator med sitt bolag då?
Precis, han var med i ett bolag som heter Hejsan, som var många, som heller inte blev någonting av.
Nej. Men Hejsan, han var ju på Airbnb sen.
Precis, det gick upp i liksom diverse olika saker, men han var med från början, och det är också ett sånt exempel på liksom hur det här alumninätverket hänger ihop. Han var inne en sväng, sen jobbade han på ett par andra bolag, och sen kom han tillbaka in igen. Och det är klart att har man en svensk partner så hjälper det väl lite grann i alla fall, att man finns viss fler kopplingar till Sverige, fler rekommendationer, någon som skickar ett mejl och säger, du, kolla på de här lite extra noga. Det kanske man inte har i Finland.
Finland måste alltså ha en finne som
exakt
kommer in i Y-Combinator.
Finland måste skärpa sig med sitt alumninätverk.
Så om vi ska börja knyta ihop säcken lite här då, vad är egentligen det stora värdet i Y Combinator? Varför har de sån stjärnstatus?
Ja, men jag tror att man dels då så får man en enorm press på sig. Det här måste hända nu. Om 12 veckor är det demo day, då ska du stå inför världens främsta riskkapitalister och förklara, vad har du gjort de senaste 3 månaderna? And it better be good. Och det är en typ av press som säkert är skitjobbig, men under en begränsad tid så du kan nog få ur dig ditt liksom bästa jobb. Och det är den typen av extern press kan vara bra. Du får ju också då en spotlight. Du får liksom en ljuscirkel i mitten som du har några minuter på, och du har liksom världens uppmärksamhet. För nu är det ju folk från hela världen som vill komma och titta på de här sakerna. Och det här är ju inte meritokratiskt på det sättet. Det är ju inte de bästa startupsen i världen. Det är de som Y Combinator har valt just nu. På grund av, som du var inne på, Henning, diverse olika intressen som de har just nu. Nu tyckte vi att drönare-grejen är superspännande, och då blir det fler av den varan. Så du får en möjlighet att bli lite synlig, Men sen är man ju on your own igen. Det är ju absolut ingen garantier att Y Combinator inte fortsätter investera. Det kan de göra i vissa fall, men det är absolut ingen garanti att de gör det. Så bara att någon annan har gjort urvalet åt den. Tänk att det här, är det här motsvarigheten till den här lunchrestaurangen i Stockholm som heter La Y. Man går in och det finns en rätt. Det är den du får. Det finns ingen meny, du får en enda grej för någon annan har valt åt dig. Det här är La Y för riskkapitalister. Här är en massa startups som vi har valt åt dig. Nu kan du titta på dem så kan du ignorera de andra tusentals runt omkring. Och det har ju såklart ett stort värde.
Då hoppas vi att Ebba var nöjd med den diskussionen. Har du en fråga eller ja, ett ämne du önskar att vi tar upp i podden, mejla till techbrief@svd.se.
Du har lyssnat på Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Henning Eklund och Sofia Sinclair. Och producent är Tove Leffler och vignetten skrevs av Stefan Storm. Vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.